Det här blir vårt sista möte i den här serien på profetens perspektiv på jordens undergång. Och vi har under vår serie pratat om, kommer jorden att gå under 2012? Vi såg att ingen kunde veta dagen eller stunden, men vi såg att Jesus gav tecken som vi kan veta när det är nära. Och vi såg att Jesu återkomst är mycket nära. Vi såg att han skulle komma i all makt och härlighet tillbaka. Den andra kvällen så talade vi om vad händer när man dör enligt Luther. Vi såg vad Luther sa om döden, att det var en drömlös sömn fram till uppståndelsen. Och vi såg att det var också vad Bibeln undervisade om. Sedan så tittade vi på, får man evigt liv i helvetet? Och vi såg att svaret var nej. Man får inte det, utan evigt liv är en gåva från Gud. Och de som inte tar emot det, de kommer att få ett straff. Men de kommer inte att få evigt liv i det straffet. Utan det kommer en tid när den ogudaktige inte mer finns. I det här sista mötet så ska vi titta på, är himlen en verklighet? Och det här är mitt favoritämne. Så innan vi går in på det här ämnet så skulle jag vilja att vi hade en bön tillsammans. Att Gud ska leda oss. Vår himmelske far, jag vill prisa och tacka dig för det hem som du förberett för oss. Jag ber Herre att du ska öppna våra ögon här ikväll. Att du ska ge oss en glimt in i den kommande världen. För att se det som du har sagt i ditt ord om himlen. Jag vill överlämna den här stunden nu Herre i dina händer. Tala till våra sinnen men också till våra hjärtan. Det är min bön i Jesu namn. Amen. Vi ska tala om himlen, vi ska tala om tusenårsriket också i den här presentationen. Guds rike som man ska upprätta. Och det finns en hel del förvirring kort sagt omkring det här med tusenårsriket. En hel del olika teorier ute där i kristendomen. Vad är tusenårsriket, vad är det inte och så vidare. Ifrån Dagen, tidningen Dagen i Sverige 2009, så skriver de så här. Att Jesus kommer tillbaka är de flesta kristna överens om. Men frågan om när kan få många svar. Före eller efter tusenårsriket? Om man dessutom frågar vad som är poängen med ett rike som varar i tusen år, kan man lätt bli både förvirrad och uppgiven av de olika tolkningarna. Kort sagt så finns det en hel del olika teorier om det här ämnet. Ikväll så vill inte jag komma med en ny teori som är min egen, utan jag vill att vi ska titta på vad Bibeln faktiskt har att säga om det här ämnet. Ja, här har vi lite olika bilder av de olika teorierna som finns där ute. Men vi ska använda vår enda textbok ikväll från Bibeln och vi ska titta på vad den har att säga. Om man läser Bibeln från början till slut så hittar man inte ordet tusenårsriket. Det finns inte där överhuvudtaget. Däremot så finns konceptet om tusen år och att Kristus ska regera tillsammans med sina heliga i tusen år. Vi hittar det i Uppenbarelseboken 20. Och om du har din bibel så får du gärna slå upp till Uppenbarelseboken 20. Vi kommer under det här kvällens möte att titta på Uppenbarelseboken 20 och 21 väldigt noggrant. I Uppenbarelseboken 20, vers 6, så står det så här. Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden inte någon makt. Utan de ska vara Guds och Kristi präster och regera med honom i tusen år. Så här har vi den här tanken om tusenårsriket. Att de som har del i den första uppståndelsen ska få regera med Kristus i tusen år. Jag önskar att vara en av dem. Hur är det med dig? Jag önskar att vara en av dem som får regera med Kristus i tusen år. Men det står här i versen att den bara tillhör dem som har del i den första uppståndelsen. Mycket intressant. Om det står i Bibeln att det finns en första uppståndelse, så måste det också finnas en andra uppståndelse, eller hur? Det vore väldigt dumt att säga, ja, du ska få del i den första uppståndelsen om det bara finns en enda uppståndelse. Vi ser att det finns, att Bibeln lär i alla fall att det finns flera uppståndelser. Och mycket riktigt, vi läste den här versen i söndags, Johannes evangeliet kapitel 5 och vers 28-29. Där står det så här: förvåna er inte över detta, till den stund kommer då alla som är i gravarna ska höra hans röst och gå ut ur dem. De som har gjort gott ska uppstå till liv och de som har gjort ont ska uppstå till dom. Här har vi två uppståndelser, eller hur? En uppståndelse till liv och en uppståndelse till dom. Den första uppståndelsen är den som är uppståndelse till liv. Det var de som var saliga. Apostlagärningarna 24:15 säger samma sak. Och jag har samma hopp till Gud som dem, säger Paulus, att både rättfärdiga och orättfärdiga ska uppstå en gång. Uppståndelsen är inte bara för de rättfärdiga, utan uppståndelsen kommer att hända för alla människor. Både rättfärdiga som orättfärdiga. Hebreerbrevet 11:35 säger så här: kvinnor fick sina döda genom uppståndelse. Fick tillbaka sina döda genom uppståndelse. Andra torterades och de vägrade att låta sig befrias för att få en bättre uppståndelse. De gick igenom den tortyr som de fick uppleva för att kunna vara trogna Gud. För de ville nå fram till en bättre uppståndelse. Det finns en bra uppståndelse, så finns det en dålig uppståndelse. Enligt Bibeln. Då kan vi ställa oss frågan, äger de här två uppståndelserna rum samtidigt? Låt oss titta på vad Bibeln har att säga. Ja, den första uppståndelsen förstår vi äger rum när Jesus kommer tillbaka. Eller hur? Det står i 1 Thessalonikerbrevet 4:16. Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv stiga ner från himlen och först ska de som dött i Kristus Jesus uppstå. Vi talade om det här för några dagar sedan. Om den första uppståndelsen när Jesus kommer tillbaka och de döda uppstår. Här måste vara den första uppståndelsen. Första Korinthierbrevet 15:52 säger: ty basunen ska ljuda och de döda ska uppstå odödliga och vi ska förvandlas. Den här uppståndelsen nämns också i Uppenbarelseboken 20. I Uppenbarelseboken 20 och vers 4 så står det så här: och jag såg troner och de som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg själarna av dem som halshuggits för Jesu vittnesbörd och Guds ord, men som inte tillbett odjuret och dess bild och inte tagit emot märket på sin panna eller sin hand. De fick liv igen och var kungar med Kristus i 1000 år. Ser ni här? Det är samma sak. De fick liv igen, alltså de hade varit döda. Men här får de liv igen, de uppstår och regerar med Kristus i 1000 år. Så vad vi lär oss från den här texten är att, den första uppståndelsen sker i början av de 1000 åren. Och Jesu återkomst är starten för de 1000 åren. Det är då som de rättfärdiga uppstår och regerar med Kristus i 1000 år. Sedan läser man vidare i kapitlet, kapitel 20, vers 5. Meningen efter så står det så här: de andra döda. Vilka är de andra döda, tror ni? Ja, de första som uppstod, det var ju de som hade lagt sin tro till Jesus. Bibeln sa både de rättfärdiga och de orättfärdiga ska uppstå. Så det måste vara de rättfärdiga som uppstår först här. De andra döda, det måste ju vara de ogudaktiga, eller hur? Hänger ni med? Någon som håller med om att det måste vara de ogudaktiga? Okej. Okay. Och det står att de fick inte liv förrän de 1000 åren hade gått. Okej, okay, så klart och tydligt. Vi har den första uppståndelse, då kommer Jesus tillbaka, de döda väcks till liv. De är saliga och heliga, de kommer regera med Kristus i 1000 år. Det går 1000 års tid och sedan så uppstår de andra döda. Alltså de ogudaktiga. Så de rättfärdiga och de orättfärdiga uppstår inte samtidigt. Utan det är 1000 års period, en 1000 års period emellan de här två uppståndelserna. Om det står att de hade att de uppstod, de andra döda fick inte liv förrän de 1000 åren hade gått, ja, då måste det betyda att de har varit döda innan. Eller hur? Om de uppstår så har de varit döda. Vi talade om det vad döden var för något i måndags. Men faktum är att Bibeln säger att ingen av de ogudaktiga kommer att överleva när Jesus kommer tillbaka. Precis innan Jesus återkom så finns det två grupper av människor. Det finns de rättfärdiga och de orättfärdiga. Bara två grupper. Det finns fåren och det finns getterna. Men när Jesus kommer tillbaka så kommer de hända någonting med de ogudaktiga. Andra Thessalonikerbrevet 1, vers 7-9. Och det sker när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och de som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. Dessa ska bli straffade med evigt fördärv, bort från Herrens ansikte och hans härlighet och makt. Så när Jesus kommer tillbaka så kommer han för att straffa dem som inte har, som har vägrat lyssna till evangeliet. Och det kommer, det står att de kommer bli straffade med evigt fördärv. Andra Thessalonikerbrevet 2 och vers 8 säger samma sak. Sedan ska den laglöse öppet träda fram, men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra när han visar sig vid sin ankomst. Guds härlighet kommer inte att tålas av de ogudaktiga. De kommer att be bergen att falla över sig, som vi läste om en tidigare kväll här. Och ingen av de orättfärdiga kommer att överleva Jesu återkomst. Vad händer då med de rättfärdiga? Ja, de är glada att se Jesus komma tillbaka. Faktum är att Bibeln säger att när Jesus kommer tillbaka så kommer han för att hämta sitt folk. Det står i Johannes evangeliet 14, vers 2 och 3. I min faders hus finns det många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er? Och om jag än går och bereder plats åt er, ska jag komma tillbaka och ta er till mig för att ni ska vara där jag är. Så Jesus, han steg upp till himlen för att förbereda en plats för oss. Och sedan så kommer han tillbaka och hämtar oss. Det vore lite konstigt om Jesus höll på att förbereda en plats uppe i himlen och sedan så kommer han tillbaka och stannar med oss där. Nej, han kommer tillbaka för att hämta oss till den platsen. Det står det också i Första Thessalonikerbrevet 4 och 17. Efter att det har talats om de döda som uppstår så står det: och därefter ska vi som är kvar i livet föras bort bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och sedan ska vi alltid vara hos honom. Så Bibeln säger att vi kommer att få möta Herren i rymden. Vi kommer att tas med till himlen, till den plats där han har förberett, som han har förberett för oss. Och det kommer att bli en fantastisk händelse. Vi kommer att få flyga genom rymden utan att behöva några syrgastuber eller astronautdräkter. Det blir en härlig tid. Så, vad vi har sett från Bibeln hittills är följande. När Jesus kommer tillbaka så kommer de ogudaktiga att tillintetgöras. De döda rättfärdiga kommer att uppstå. De levande rättfärdiga kommer att förvandlas. Och sedan så kommer alla rättfärdiga att föras till himlen. Låt mig ställa en fråga. Hur många människor finns det kvar nu på jorden vid det här laget? De rättfärdiga har tagits till himlen. De ogudaktiga har tillintetgjorts. Det finns ingen människa kvar här efter Jesu återkomst. Kom ihåg det, vi kommer tillbaka till det senare. Det står att de rättfärdiga, de förs till himlen. Och vi talar om himlen. Vad är det här för en plats egentligen? Faktum är att många kristna är rädda för det här att tala allt för mycket om himlen. Fruktan för att göra himlen allt för materiell har lett många kristna till att förandliga bort många värdefulla sanningar ifrån Guds ord. Som Gud har placerat i Bibeln för att stärka vårt hopp och vår glädje här på jorden. Det här är ett problem. Om man tar texter som till exempel 1 Korinthierbrevet 2:9. Och så läser man det här och det här stämmer helt klart. Det står: vad intet öga har sett och intet öra har hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berättat åt dem som älskar honom. Det är en fantastisk sak som Gud har förberett för dem som älskar honom. Men ibland så tar vissa den här texten och de säger: ja, du ser, vi kan inte ha den blekaste aning om vad Gud kommer att göra för oss, vad han har förberett för oss. Så därför så kan vi inte veta någonting om det och vi ska inte spekulera. Det är något fint och andligt och bra bara. Men om vi bara läser vidare meningen efter så ser vi att det här är inte en korrekt tolkning av texten. Direkt efter så står det: ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Så finns det saker om det kommande livet, det som Gud har förberett, som Gud har uppenbarat genom sin ande? Helt klart. Guds ande har inspirerat det här ordet. Och om vi studerar våra biblar så behöver vi inte leva i fullständig okunskap om vårt himmelska hem. Bara för att det är bättre än vad vi kan förstå betyder inte att vi inte kan förstå någonting alls. Vad säger Bibeln om himlen? För det första så säger Bibeln att himlen är den platsen där Gud bor. Det står i 1 Kungaboken 8:3: må du höra det från den plats där du bor i himlen. Och när du hör må du förlåta. Så det finns många texter som man kan titta på, men Bibeln säger att det här är Guds boning. Det är här han bor. Himlen, idag så tänker vi oftast ibland på de här molnen som vi ser uppe i atmosfären. Men enligt Bibeln så, Bibeln beskriver faktiskt tre himlar om ni vill ha en liten intresse, någonting som är intressant. Tre himlar, du har atmosfären som är himlen, men du har också rymden som beskrivs som himlen. Och sedan så har du den plats där Gud bor, som är den tredje himlen, om man får uttrycka det så. Hur som helst, den plats där Gud bor, det är den som vi ska studera idag. Vad är det här himlen för något? Ja, vi läste att det var dit som Jesus blev upptagen. När han steg upp ifrån himlen så står det så här: sedan Herren Jesus hade talat till dem blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. Trots att Gud kan vara överallt samtidigt så har han ändå valt att ha en boning, att ha ett tempel, att ha en tron någonstans i universum. Och det är där Gud bor. Låt oss studera Bibeln, vad den säger om det här, om den här platsen. I Johannes evangeliet 14, vers 2 och 3 så står det, så säger Jesus så här: i min faders hus finns många rum, som vi har läst tidigare. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er. Jesus säger att det finns rum i hans faders hus. Och Jesus går för att bereda dem för oss. Ni vet, Jesus, han var snickare när han gick på jorden här. Byggde saker och ting. I himlen så bygger han också. Han bygger ett hem åt dig. Han vet precis vad du tycker om. Han vet precis vilket hus som skulle tilltala dig absolut mest. Och han förbereder en sådan plats för dig. Han förbereder ett sådant rum för dig. Men inte bara, säger Bibeln, har Gud förberett ett rum åt oss. Utan faktum är att han har förberett en hel stad. I Hebreerbrevet 11, vers 16 så står det: men nu längtade de till ett bättre land, det himmelska. Därför blygs inte Gud för att kallas deras Gud, ty han har ställt i ordning en stad åt dem. Någonstans där borta så finns det en stad. Som sången går, det finns en stad ovan molnen. Det är sant. Bibeln säger det. Det finns en stad som Gud har förberett, som han har ställt i ordning för dem som älskar honom. Hebreerbrevet 12, vers 22 och kapitel 13, vers 14 säger: Nej, ni har kommit till Sions berg, den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusental. Ty här har vi inte någon stad som består, men vi söker den stad som ska komma. Här är den staden som vi kan se fram emot. Uppenbarelseboken, kapitel 21, beskriver den här staden i detalj. Och jag vill bara ge några glimtar utav Uppenbarelseboken kapitel 21. Det står i Uppenbarelseboken kapitel 21, och du kan hänga med om du har en egen bibel. I vers 10 så talas det om den här staden. Vad namnet är på den. Det står att han förde mig i anden upp på ett stort högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem, som kom ner från himlen från Gud. Så den heter den heliga staden Jerusalem, eller den nya Jerusalem står det också att den heter. Det står i vers 11: och som ägde Guds härlighet, dess strålglans var som den dyrbaraste ädelsten, som en kristallklar jaspis. Det står någonting om storleken på den här staden som jag tycker är mycket intressant. I vers 16 så står det att staden bildade en fyrkant och var lika lång som den var bred. Och han mätte upp den med mätstången till 12 000 stadier. Dess längd, bredd och höjd var lika. Så 12 000 stadier är måttet på den här staden. Den är lika lång som den är bred som den är hög. Och 12 000 stadier, det kanske inte vi greppar här. Vi har ingen aning om hur stort det är. Vet ni hur mycket en stadie är? En stadie är ungefär 190 meter. 190 meter. Så då kan vi räkna ut det här. 190 meter gånger 12 000. Det blir så mycket som 228 mil. Och bara för att sätta det i perspektiv. Hur långt är det uppifrån toppen av Finland ner till Hangö? Någon som vet det? Är det 130 mil ungefär? Jag vet, i Sverige, från toppen av Sverige till botten ner i Skåne, så är det 157 mil. Och hur lång var ena sidan av den här staden? 228 mil. Det här är en stor stad. Det är ingen liten by. Vi kan lita på att det finns rum för oss där uppe. Vi behöver inte vara oroliga för det. Dess bredd, dess längd och till och med dess höjd var detsamma, sa Bibeln. Det står något om murarna i vers 17. Han mätte också upp dess mur till 144 alnar efter människors mått, som också var änglars. 144 alnar, en aln där från armbågen till fingerspetsarna, ungefär cirka en halv meter. Så 144 alnar, det är alltså 72 meter, de här murarna. Och jag vet inte om det är höjden på murarna eller bredden på dem. Får ni studera själv. Men det står i vers 18 så här i alla fall: muren var byggd av jaspis och staden bestod av rent guld som liknade rent glas. Det här är jaspis, så ser den ut. Det var vad murarna är gjorda utav. 72 meter, höga eller breda, jag vet inte vad. Utav ädelstenar. Lägg märke till vad grundvalarna i staden var gjorda av i vers 19. Det står: grundstenarna till stadsmuren var prydda med alla slags ädelstenar. Och jag har några bilder på de här bara för att ge oss en liten blick av hur det kan se ut. Den första var en jaspis, den andra en safir, den tredje en kalcedon, den fjärde en smaragd, den femte en sardonyx, den sjätte en karneol, den sjunde en krysolit, den åttonde en beryll, den nionde en topas, den tionde en krysopras, den elfte en hyacint, den tolfte en ametist. Jag vet inte om ni är bra på såna här ädelstenar, men om ni slår upp de här på internet och tittar på hur de ser ut, så får ni bilden utav det. Det är otroligt vackra stenar som Gud använder som byggmaterial i den här staden. Här har man lite små ädelstenar som man lägger i museum, någon liten prick där. Men där är det grundvalarna till staden som är gjord av det här materialet. Det står att i vers 21 om dess portar. Det står: de 12 portarna bestod av 12 pärlor och varje särskild port var en enda pärla. Kan ni tänka er? Jag skulle vilja se musslan till den pärlan. Det är en stor pärla. Som en enda pärla var de här portarna gjorda av. Och stadens gata var av rent guld som genomskinligt glas. Vet ni, om vi kan ta det finaste som finns här på jorden. Och vi skulle kunna ta med det till himlen. Så skulle det kanske vara rena guldtackor. Och vet ni, det är gatstenen i himlen. Det här riket som Jesus har förberett för oss är långt bättre än vad vi kan drömma om här på jorden. Alla rikedomar vi kan samla är ingenting värda där uppe. Det är stor inflation på det. Det står också om... ja, i kapitel 22 så står det mer om den här staden. Och han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall. Den går ut från Guds och Lammets tron. Mitt på stadens gata, vid varje sida om floden, står livets träd som bär frukt 12 gånger. Varje månad bär det frukt, och trädens blad ger läkedom åt folken. Okej, så här har du livets vatten. Du har Guds tron som står där. Du har livets vatten som rinner här, som en flod. Och sedan så har du två stycken, eller du har livets träd som står på båda sidor utav livets flod. Så det måste vara två stycken stammar då som är på varsin sida om den här floden som går upp i mitten. Mycket fascinerande. Det står att den ska bära frukt 12 gånger om året. Det här är den plats som Gud har förberett för oss. Så låt oss inte vifta bort dessa beskrivningar som symboliska. För det här är någonting som Gud har gett till oss. För att vi ska uppmuntras i vår värld som vi lever. För att vi ska ha någonting att hoppas på. Visst kan det finnas symboliska innebörder, men det här är en verklighet. Ändå. Vad kommer vi då att göra i den här staden i 1000 år? Bibeln sa i Uppenbarelseboken 20, vers 4 att de fick rätt att döma. Döma, står det, i 1000 år. Den här tiden, i de 1000 åren i himlen, är till för dom. Och vi kan undra, varför ska man döma? Paulus skriver i 1 Korinthierbrevet 6 om det här. Han säger: vet ni inte att de heliga ska döma världen? Om nu världen ska dömas av er, duger ni då inte till att döma i de minsta mål? Vet ni inte att vi ska döma änglar? Ska ni då inte kunna döma i vardagliga ting? Vet ni, vi uppmanas i Bibeln att inte döma, eller hur? Här så kommer vi att döma. Men lägg märke till, jag vill läsa en annan text i 1 Korinthierbrevet kapitel 4. Står det så här, kapitel 4, vers 5. Fäll därför inte någon dom i förtid, innan Herren kommer. Han ska lysa upp det som mörkret döljer och avslöja hjärtats tankar och avsikter. Då ska var och en få sitt beröm av Gud. Så det kommer en tid när vi kommer att döma. När vi kommer att avgöra personers hjärtan. Och det är först i himlen. Vi kommer att få se vad människor har haft i sitt hjärta. För vet ni, när vi kommer till himlen så kommer det finnas tre stycken överraskningar. Tre primära överraskningar. För det första, att du själv är där. Det kommer vara en överraskning, vi kommer vara glada över det. För det andra så kommer människor som du trodde inte skulle vara där att vara där. Till exempel när Stefanus får se Paulus där. Tror ni han blir förvånad då? Han blir ganska förvånad. Den tredje överraskningen är kanske inte så uppmuntrande. Den är att personer som du trodde skulle vara där kommer inte att vara där. Och du kommer att ha frågor. Garanterat. Du kommer undra, varför är inte den här personen i himlen? Vad har hänt med den personen? Jag trodde det. Han såg ut att göra sådana goda gärningar. Han såg ut att göra så mycket, leva det kristna livet så bra. Varför är han inte det? Eller hon? Och Gud kommer att svara på de här frågorna. Det kommer att vara tårar, men Gud kommer att torka de tårarna. Han kommer att öppna himlens böcker. Han kommer visa vad som fanns i människans hjärta. Han kommer säga, titta här vad den här personen gjorde i det fördolda. Titta här hur jag försökte att göra allt som jag kunde för att nå den här personen. Jag talade genom den här personen till den. Jag gjorde det här. Jag manade på dem på alla möjliga sätt. Men de vägrade att ta emot det. Jag kunde inte rädda dem. Vi kommer att få döma själva. Vi kommer se, stämmer det? Är det rättvist av Gud att döma på det sättet? Och vi kommer att konstatera, garanterat, sanna och rättfärdiga är dina domar. Vad hände på jorden under de 1000 åren? Uppenbarelseboken 20, vers 1, så står det så här. Jag såg en ängel komma ned från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Han grep draken, den gamle ormen, det är djävulen och Satan, och band honom för 1000 år. Sedan kastade ängeln honom i avgrunden, stängde till den och förseglade den över honom, för att han inte längre skulle bedra folken förrän de 1000 åren hade nått sitt slut. Därefter skall han släppas lös för en kort tid. Satan kommer att bli bunden under de 1000 åren. Det står att han ska bli bunden med en kedja. Det står att han ska kastas i avgrunden. Vad är det för en kedja som Satan ska bindas med? Vad är det för en avgrund som han ska kastas i? Om vi tittar på det här ordet avgrunden, så är det ganska så intressant. Hur många här inne vet vad Septuagintan är? Någon av er som vet vad Septuagintan är? Okej, en person. Septuagintan är, ja, jag kan säga så här. Gamla testamentet skrevs på hebreiska och Nya testamentet skrevs på grekiska. Och sedan så ville några personer översätta gamla testamentet till grekiska. Och då, den här översättningen kallas då för Septuagintan. Och när de här översättarna översatte första Mosebok kapitel 1 och vers 2, när det står att jorden var öde och tom och mörker var över djupet, då använde de det här ordet som är översatt som avgrunden i Uppenbarelseboken 20. Abyssos är det. Abyssos är det grekiska ordet. Med andra ord, för att beskriva världen innan den skapades, så använde de sig av det här ordet. Den avgrunden som Satan kommer att kastas i är den öde världen. Kom ihåg, hur många människor var det kvar på jorden efter Jesu återkomst? Det var inga människor kvar. Det finns inga människor som han kan bedra. Det är inte en bokstavlig kedja som någon kommer att sätta runt Satans händer. Utan det är en kedja av omständigheter som han kommer att bindas med. Han kommer inte att kunna bedra någon, för att alla de rättfärdiga är i himlen och alla de ogudaktiga är döda. I 1000 år så får han tänka över sitt uppror i himlen. Och fundera på allt som han har gjort under hela den här tiden. Ensam får han vara där. Jeremia fick en bild av den här tiden efter Jesu återkomst, om jordens tillstånd. Och det står i Jeremia kapitel 4, vers 23-26. Jag såg på jorden och se, den var öde och tom. Upp mot himlen och där fanns inget ljus. Det låter som skapelsen, eller hur? Innan Gud skapade världen. Men det handlar inte om det, om vi läser vidare. Jag såg på bergen och se dem bävade och alla höjder vacklade. Jag såg mig om och se, där fanns hur många människor? Ingen människa, står det. Och alla himlens fåglar hade flytt. Okej, så de hade varit där, eller hur? Och så står det, jag såg mig om och se, det bördiga landet var en öken och alla dess städer ödelagda inför Herrens ansikte för hans brinnande vrede. Det här talas om efter Jesu återkomst, när hela jorden har blivit en ödemark. Det finns ingen människa kvar där. Jeremia fick se den här också i kapitel 25. den här tiden. Det står: Herren ryter från höjden, från sin heliga boning låter han sin röst höras. Han ryter högt över sitt land och höjer skörderop som en vintrampare över jordens alla invånare. Larmet hörs till jordens ända, ty Herren går till rätta med hedna folken. Han ska döma allt kött. De ogudaktiga överlämnar han åt svärdet, står det, säger Herren. De som på den dagen blir slagna av Herren ska ligga från jordens ena ända till den andra. Man ska inte hålla dödsklagan efter dem, inte samla upp och begrava dem, utan de ska bli gödsel på marken. Varför är det så att ingen begraver de ogudaktiga? Ja, det finns ingen där som kan begrava dem. De ligger bara där. Jorden är totalt öde och tom, förutom Satan och hans demoner som är bundna till den här avgrunden, det här djupet. Jorden går tillbaka till sitt tillstånd innan skapelsen. Och så för att sammanfatta då, så ser vi här att vi har den första uppståndelsen och den andra uppståndelsen. Och under de 1000 åren så är de rättfärdiga i himlen och regerar med Kristus, dömer. Och det kommer ta lång tid att reda ut alla frågor. 1000 år. Men under tiden så är jorden öde och Satan är bunden. Vad händer efter de 1000 åren? Uppenbarelseboken 20, vers 7-8, så står det så här: När de 1000 åren har nått sitt slut ska Satan släppas ut ur sitt fängelse. Och han ska gå ut för att bedra folken vid jordens fyra hörn, Gog och Magog, och samla dem till striden, och deras antal är som sanden i havet. Okej, okay. Så hur kommer det sig att Satan blir lössläppt ur sitt fängelse? Ja, för nu har de ogudaktiga uppstått, eller hur? Nu finns det folk att bedra. Nu släpps Satan lös för en kort tid. Och ni kan tänka er att varenda ogudaktig sedan jordens begynnelse, ända till sista tiden, kommer att uppstå på den här dagen. De kommer vara som sanden i havet. Varenda ogudaktig människa, varenda ond ledare, varenda briljant general med all sina genialiska idéer, alla ondskefulla människor som levde innan floden, alla de här människorna kommer att uppstå på en och samma dag. De kommer vara verkligen som sanden i havet. Satan går ut direkt för att bedra dem igen. Han har inte ångrat sig under de här 1000 åren, knappast. Han går ut och gör precis samma sak igen. Han förleder dem, han får dem att tro, inte vet jag vad han får dem att tro, att han själv har uppväckt dem eller något i den stilen. Han samlar dem till striden. Det kommer en strid efter de 1000 åren. Den sista striden som någonsin kommer äga rum i universums historia. Klimaxet utav den stora striden som började i himlen. Någonting annat mycket underbart händer också efter de 1000 åren. Och det läser vi om i Uppenbarelseboken 21 och 2. Om ni kommer ihåg staden som var där uppe i himlen, det som Gud hade förberett. Den här staden kommer att komma ner på jorden. Det står: Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin brudgum. Så staden tillsammans med alla de heliga kommer ner på jorden efter de 1000 åren. De orättfärdiga uppväcks och de är som sanden i havet. Satan bedrar dem för att föra strid mot den här staden. Det står i Uppenbarelseboken 20 och vers 9. De ogudaktiga drog upp till den höga slätten på jorden och omringade de heligas läger och den älskade staden. Så tänk er vad som håller på att hända. De ogudaktiga samlar sig omkring för att storma staden. Satan har lurat dem att tro att vi är mycket fler än de andra och därför kan vi inta den här staden. Vi har möjlighet att inta den. Och de omringar den för att göra en frammarsch och erövra staden. Men det är inte någonting speciellt lyckat. Vi läser direkt efter i kapitel 20, vers 9. Och eld föll från himlen och förtärde dem. Det här är helvetets eld som vi studerade om igår. Det här är här som det slutliga straffet för de ogudaktiga kommer att äga rum. efter de 1000 åren. Efter den andra uppståndelsen så kommer den andra döden. Ni kommer ihåg, Bibeln nämnde att helvetets eld kallades för den andra döden. Det betyder att de har dött en gång redan, sen har de uppstått och nu dör de den andra döden. Från den finns det ingen uppståndelse. Det ondskan kommer att utrotas för gott. Eld kommer att falla från himlen och förtära dem. Bli till en eldsjö här på jorden. Rena den, rena universum från allt ont. Så sammanfattningsvis så har vi det att vad som händer vid slutet av de 1000 åren. De ogudaktiga uppstår, det nya Jerusalem kommer ner, helvetets eld förgör ondskan. Och det sista är att Jesus skapar en ny jord. Efter att striden som började i himlen har tagit slut, så kommer Jesus att skapa en ny himmel och en ny jord. Uppenbarelseboken kapitel 21 och vers 1 säger: jag såg en ny himmel och en ny jord, ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit och havet fanns inte mer. Det kommer att komma en ny himmel och en ny jord. Det här är inte bara symboliska uttryck. Lägg märke till Jesaja kapitel 65 och vers 17. Se, jag skapar nya himlar och en ny jord. Man ska inte mer komma ihåg det förgångna eller tänka på det. Gud kommer att skapa en ny jord. En rättfärdig jord. En fullkomlig jord. På ett studieblad finns det fler texter om det här, men vi hinner inte gå igenom dem just nu. Det är här, efter de 1000 åren, när himmelen har kommit ner på jorden, den här staden har kommit ner på jorden, det är då som löftet som Jesus sa i Matteus 5:5 blir uppfyllt. Saliga är de ödmjuka, de ska ärva jorden. Den här jorden kommer att inte alltid att vara obebodd. Helvetets eld kommer att rena och bränna upp den, men det Gud kommer skapa en ny jord. En ny himmel och en ny jord. Och då kommer de ödmjuka att få ärva den. Det här är arvet som vi får. Paradiset kommer att återställas. Ni vet, Adam och Eva, de förlorade paradiset när de syndade. Men Gud kommer att ge det tillbaka till dem en dag. När allting är slut så kommer han att få komma tillbaka igen. Paradiset kommer att återställas. Guds originalplan för den här jorden kommer att förverkligas. En dag. Uppenbarelseboken 21, vers 3-4. Jag hörde en stark röst från tronen säga: se, nu står Guds tabernakel bland människorna. Och han ska bo hos dem och de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Kommer ni ihåg himlen? Det var den platsen där Gud bodde. Men nu kommer den att ändras. Nu kommer han att bo på jorden. Han kommer att bo med sitt folk. Fantastiskt. Gud själv ska vara hos dem och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Till det som förr var är borta. Jag ser fram emot den här tiden, gör inte du det? Tänk er, i den här staden, på den här nya jorden, så kommer det inte finnas någon sorg, det kommer inte finnas någon gråt. Det kommer inte finnas någon plåga, det kommer inte finnas några missförstånd. Inga sjukdomar, ingen död, ingen ondska, inga finanskriser, inga tsunamis, inga krig, inga människor som dör i förtid, inga miserabla känslor. Allting kommer att vara fullkomligt, allting kommer att vara perfekt. Gud kommer torka alla tårar från våra ögon. Vad mer kan vi lära oss ifrån Bibeln angående den här nya jorden? Vad kommer vi att göra där på den nya jorden i all evighet? Ibland så har människor en seriefigurbild av att i himlen då kommer man sitta på ett mål med en gloria och spela harpa i all oändlighet. Jag vet inte hur det är med er, men för mig låter det lite långtråkigt. Kanske de första årmiljonen kan jag klara av det, men sen får det vara nog. Då vill jag göra något annat. Vet ni, Gud har inte förberett någonting som kommer vara långtråkigt. Inte överhuvudtaget. Jesaja kapitel 11, vers 6 och 7 nämner något om den här nya jorden. Det står, vargar ska bo tillsammans med lamm, leoparder ligga bland killingar, kalvar och unga lejon och gödboskap ska vara tillsammans, och en liten pojke ska valla dem. Kor och björnar ska gå och beta, deras ungar ska ligga tillsammans, och lejon ska äta halm som oxar. Intressant, va? Bibeln lär att köttätande var aldrig Guds originalplan. Det var på grund av synden som det här kom in, som djuren började äta upp varandra. Det kommer en tid när allting går tillbaka som det skulle vara. Och då kommer lejonen att äta halm som oxar. Jesaja kapitel 65 säger vad vi ska göra i himlen, på den nya jorden. De ska bygga hus och få bo i dem. Vi kommer inte bara sitta och lata oss hela dagarna. Vi kommer få arbeta med någonting glädjefullt. Vi kommer ha en sysselsättning att göra. Vi ska få bygga hus och få bo i dem. Plantera vingårdar och få äta deras frukt. Någon som tycker om att plantera här? Några stycken tar vi. Vet vi, kommer alla få göra det. Och vi kommer få äta utav frukten, och den kommer vara mycket bättre än den frukten som finns här. Det kan jag lova dig. När de bygger hus ska andra inte bo i dem. När de planterar något ska andra inte äta av dem. Som ett träds ålder ska mitt folks ålder bli. Mina utvalda ska länge få njuta av sina händers verk. De kanske undrar över det här. Som ett träds ålder ska mitt folks ålder bli. Hur gamla kommer träden att bli där i himlen? Ja, Hesekiel 47 svarar på frågan åt oss. Och vid strömmens båda stränder ska alla slags fruktträd växa upp. Deras löv ska inte vissna, och deras frukt ska inte ta slut. Varje månad ska träden bära ny frukt, till deras vatten kommer från helgedomen. Deras frukter ska tjäna till föda och deras löv till läkedom. Det här är en verklig plats som Gud har förberett för oss, som vi kommer att få uppleva. Det här är vårt verkliga hem. Det är här som Gud vill att vi ska ha vårt medborgarskap. Filipperbrevet kapitel 3 och 20 så säger Paulus så här: vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har makt att lägga allt under sig. Vet ni, vi kommer att ha kroppar i himlen. Vi kommer att ha odödliga kroppar i himlen. Det är här uppe i den här staden som vi har vårt medborgarskap. Vi kanske är medborgare här i Finland eller någon annanstans. Men det är inte vårt riktiga hem. Det är inte det sanna hemmet som vi borde längta efter. Vet ni, när jag läser de här texterna så får jag faktiskt hemlängtan. Jag vill vara i mitt riktiga hem. Vet du, Jesus sa att han har förberett en plats för dig och för mig. Han vill att jag ska vara där. Han längtar efter att jag ska få vara där. Och jag längtar efter att få vara där också. Jag är trött på den här världen. Jag är trött på all synd och allt lidande som händer. Alla missförstånd som man får uppleva. All synd, all ondska. Det måste få ett slut. Det är så mörkt i den här världen. Det är så dystert, så tråkigt. Vi har ett hem där vi kan ha vårt medborgarskap. Är det värt det? Hur mycket är det värt att få komma hit? Våra värdar kommer att dela ut en lapp här ikväll, precis som vi har gjort tidigare. Men jag skulle bara vilja ställa den här frågan till er här idag. Hur mycket är det värt att få vara här? I Uppenbarelseboken kapitel 21 och vers 27 så står det så här: aldrig någonsin ska något orent komma in i den. Och inte heller någon som handlar skändligt och lögnaktigt, utan endast de som är skrivna i Lammets bok som tillhör, i livets bok som tillhör Lammet. Bibeln säger att ingen som handlar skändligt eller lögnaktigt kommer att få komma in i det här riket. Ingenting orent. Jesus önskar att vi alla ska få vara där. Men för att vi ska kunna vara där så måste vi släppa allt som vi har här. Vi måste lämna hela vårt hjärta till Jesus. Inte bara 50% av vårt hjärta. Inte bara 90%, inte ens bara 99%, utan 100% måste vi lämna till Jesus. Den minsta sak som vi har, som är orent i oss, som vi säger nej Gud, det här vill jag inte ge till dig, kommer att göra att vi inte kan komma in i det här riket. Kära vän, det är inte värt det. Det är inte värt det. Är det värt att förlora den här platsen? Att förlora evigheten för några ynka få år av syndig njutad? Är det värt att hålla fast vid en enda synd? Vet ni vad Jesus gav för oss? För att vi ska få uppleva det här riket. Han gav allt. Han gick igenom i ett semane. Han kämpade. Han sa, Gud, om det är möjligt, ta bort den här koppen ifrån mig. Men inte som jag vill, utan som du vill. Han våndades. Han svettade stora droppar utav blod. Han såg fram emot någonting. Varför gick han igenom det? Vet ni? Han tillät sig att bli tillfångatagen, att bli torterad och piskad. Han tillät sig att bli släpad till Golgata, uppspikad på ett kors. Universum skapade på ett kors. Och vad var det han sa till rövaren? Sannoliken säger jag dig idag, du kommer att vara med mig i paradiset. Jesus gick igenom det för han hade paradiset i åtanke. Han hade himlen, här riket, i åtanke. Han ville vara med dig där. Han ville vara med mig där. Finns det någonting som håller dig tillbaka från att vara i det här riket? Tänk efter på den frågan. Är det för mycket begärt att lämna allt till Jesus? Är det för mycket begärt att lämna det lilla som vi äger här? Att säga, ja, Gud, du får allting. Hela mitt hjärta. Vad har vi att förlora? Vad har vi att förlora egentligen? På att ge allt. Ett syndbefläckat liv som Jesus kan rena. Vad är det som vi tvekar över egentligen? Vi har allt att förlora om vi inte tar emot det här. Vi har en evighet. I Markus evangeliet kapitel 10 så står det om en ung man, en rik yngling, och han ville ha evigt liv. Han ville komma till himlen. Jesus sa, om du vill komma in i Guds rike så håll buden. Den unge mannen sa, det har jag gjort ända sedan min ungdom. Och Jesus såg sorgset på honom. Det står att Jesus såg på honom och fick kärlek till honom och sa, det ett fattas dig. Gå och sälj allt vad du äger och ge åt de fattiga. Så ska du få en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. I de orden blev mannen illa till mods och gick bedrövad sin väg, ty han ägde mycket. Det fanns någonting som han inte var villig att lämna till Jesus. De materiella fördelarna. Kan ni tänka er, han gav upp evigheten på grund av för att han ville behålla någonting som han ändå inte kunde behålla. Verkade vettigt. När han dog så fick någon annan hans egendomar. Är den lilla temporära njutningen i den här världen värt allt? Värt att förlora evigheten för? Petrus lämnade allt och följde Jesus däremot. Och det står, han säger till Jesus, se, vi har lämnat allt och följt dig. Jesus sa det. Lägg märke till Jesus röst. Tror vi att Jesus vill vårt värsta? Tror ni att han vill att vi ska gå igenom livet och plågas? Han säger, amen säger jag er, ingen lämnar hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar för min och evangeliets skull utan att få hundrafalt igen. Här i världen får de hus, bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar mitt under förföljelsen och i den kommande tidsåldern evigt liv. Är det värt det? Är det värt att lämna allt till Jesus? Eller vill vi hålla kvar vid de här få sakerna som vi ändå inte kan behålla? På den här lappen och den här lappen så finns det lite olika val. Jag vill att du ska ta upp den lappen nu och titta på dem. På första rutan så står det så här: jag längtar efter att få vara i himlen. Om du har hemlängtan, sann hemlängtan, sätt ett kryss på den. Jag vill till himlen. Jag längtar efter att få vara där. Den här världen är inte det mitt mål. Jag längtar att få vara där. Sätt ett kryss där. Hade jag haft en penna skulle jag också göra det här. Den andra så står det: jag väljer att lämna allt till Jesus. För att vi ska kunna få vara där måste vi lämna allt till honom. Vi kan inte hålla fast vid någonting. Om det är din önskan att verkligen mena allvar med att vara i det här riket tillsammans med Jesus för evigt, sätt ett kryss på den. Säg: jag väljer att lämna allt till honom. Himmelen gläder sig så mycket över det här beslutet. Det är inte ett beslut inför mig eller för andra personer. Det är ett beslut inför himmelen och inför Jesus. Och jag vill be för dig. Önskar du förbön för något? Jag kommer att be för var och ett av de här korten. Sätt att du önskar förbön. Om det är någon person eller någon sak som du önskar förbön för, skriv upp det där. Ta inte det här beslutet för lätt. Jesus vädjar till oss, till var och en av oss. Tänk över ditt beslut. Och tänk på de saker som vi har studerat här ikväll. I det att Hulda spelar. Och sedan efteråt så kommer jag att avsluta. Du kan lämna dina lappar, lämna dem till värdarna på vägen ut här.